en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Prins Daniel har brutit tystnaden kring de envisa skilsmässoryktena, och för första gången någonsin berättar han hur det var när det stormade som värst.
Vi kommer även att prata om kronprinsparet Håkon och Mette-Marits stora 50-årsfest och det faktum att Mette-Marits son Marius faktiskt nobbade hela festen. Han gjorde nämligen något helt annat och han har fått massiv kritik för det.
Så analyserar vi läget kring förstinnan Charlene som sägs ha övergivit sin familj. Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson. Det är nog ingen som har missat att prins Daniel har pratat om de skilsmässorykten som exploderade vintern 2022. Det började hos skvallersajten Stoppa pressarna. Vi har pratat mycket om det, Sara. Mm. Och det spred sig som en löpeld. Den här sajten pumpade ut artiklar med obekräftade uppgifter om att Victoria och Daniel då skulle gå skilda vägar. Och ganska snart så hakade fler medier på. Men ingen av de etablerade medierna skrev något, det gjorde inte vi på Aftonbladet heller. För det gick inte att bekräfta några av de här uppgifterna.
Och under den här perioden så mötte ju hovet en våg av frågor ifrån journalister. Och trots att de där och då dementerades så las inte den här vågen av rykten. Utan den blev faktiskt bara allt mer och mer intensiv. Och den tog aldrig slut. Och det här är ju någonting som de flesta kändisar och kungligheter drabbas av någon gång. Men sällan av den här graden, får man väl ändå säga.
Mm. Och sen hände ju någonting unikt. Det är ju så att kungliga hov, i alla fall i Europa, de brukar inte kommentera rykten och skvaller. Till exempel Storbritannien, de har ju den här devisen never explain, never complain. Men svenska hovet tog ett unikt beslut när man gick ut med en dementi. Och det gjorde man på sociala medier. Och det som också var unikt, det var att avsändarna var Victoria och Daniel direkt. De hade ju skrivit under den här dementin enbart med sina förnamn. Och den lät så här. Det har kommit till vår kännedom att det pågår en omfattande negativ ryktesspridning rörande vår privata relation. Påståenden sprids om svek i relationen och en förestående skilsmässa. I normala fall kommenterar vi inte rykten och spekulationer, men för att värna vår familj så önskar vi klargöra, en gång för alla, att de rykten som nu sprids helt saknar grund.
Och enligt Margareta Thorgren, som är hovets informationschef, så dementerade paret där för att värna om familjen. Och ganska så snabbt då så dämpades ju den här ryktespridningen. Men ingen i kungafamiljen har ju kommenterat de här ryktena fram tills nu.
Ja, prins Daniel, han blev intervjuad av Carina Bergfeldt för programmet Prins Daniel 50 år. Och för första gången, ja, någonsin, så berättar han om vad som hände då när det stormade som allra värst. Det var ju ändå så att kronprinsessfamiljens tillvaro, den började påverkas negativt på, ja, så många sätt. Människor i parets närhet tog kontakt och uttryckte sin oro. Och jag tycker vi lyssnar lite på vad Daniel sa i den här intervjun.
Vi har väl sagt att vi inte ska kommentera det mer, att det där liksom, vi stängde den dörren. Liksom, det där var en, vad ska man säga, en elak, falsk ryktesspridning som vi upplevde fick stora konsekvenser. Mm. Liksom många vänner från olika delar av Sverige och även utomlands hörde av sig. Och ja, det nådde någon slags nivå så vi kände att det här kan vi inte acceptera.
Vad tycker du, Sara? Det är ju ändå ganska unikt att en prins sitter och pratar på det här viset. Är det bra, tycker du? Eller?
Jag tror att det här var väldigt bra med tanke på igår så släpptes ju då den här intervjun. Vi spelade in idag onsdag den 30:e. Och med tanke på liksom vilken spridning det här uttalandet ifrån prinsen har fått, det säger ganska mycket om dels hur unikt det är, men också hur viktigt det faktiskt var att få höra om det och höra hur hela familjen påverkades på ett väldigt negativt sätt. Här sätter ju prinsen verkligen ner foten och tydliggör att det här var någonting som var, det blev så pass stort och så pass intensivt att de var helt enkelt tvungna att göra så här. Vad tycker du?
Jag tycker han gör det på ett tryggt, säkert och starkt vis. Han är ju faktiskt ganska fåordig. Det är inte mycket han säger kring det. Och han börjar ju också med att säga att vi hade beslutat att stänga den här dörren. Mm. Men att han ändå säger ett fåtal saker, till exempel att vänner från Sverige och utomlands hörde av sig till honom och att det blev konsekvenser som de inte kunde acceptera. Det innefattar så mycket. Mm. Man förstår att det här blev personligt för dem. Och att bara säga det med de här korta meningarna, ja, det räcker. Man får en bild av situationen och just som du säger, han sätter ner foten och det är det han behöver göra. Sen tror jag inte att vi någon gång mer kommer få höra någonting om det här. Jag tror inte att de kommer kommentera det mer. Utan det här var det tillfälle de valde.
Och apropå just det här med att inte kommentera mer och blicka framåt, det är ju någonting som faktiskt prinsen återkommande säger genom hela den här intervjun på en timme. Att han är väldigt så lagd, att han tittar inte gärna bakåt utan blickar framåt och ser allting som kommer härnäst snarare. Så att det här är nog någonting som familjen själva också vill lägga bakom sig.
Mm. Ja, men det tror jag. Och han pratar ju ganska mycket personligt, absolut, men han är aldrig privat.
Hårfin linje.
Det är en hårfin linje. Men bland annat så säger han ju att han är romantiskt lagd. Det kunde man nästan ha gissat, alla som såg bröllopet 2010 och hans fina tal förstår ju att han är det. Men just det här med kärleken och stark kärlek, det har ju varit ett tema i parets liv. De väntade ju i 8 år på att få gifta sig, det kräver nog rätt mycket. Och han pratar ju faktiskt om sitt bröllopstal även i intervjun med Carina Bergfeldt. Och just den här grejen att kronprinsessan då är jätteromantisk, det är inte en överraskning.
Nej.
Det har man ju vetat. Men han berättar då att hon skulle resa till Kina för en 4 veckor lång vistelse. Det här kom alltså i Daniels tal som Carina Bergfeldt då visar för honom i den här intervjun. Istället för att göra sig ordning för den här resan och verkligen förbereda sig så sitter hon uppe hela natten och skriver 30 brev till sin blivande man. Ett för varje dag då som de ska vara isär. Och det här återkommer ju då i Daniels bröllopstal när han berättar det för alla gäster som sitter till bord. Och så säger han då att ja, den här romantiska gesten, den är typisk för kronprinsessan. Det säger allt om den kärleksfulla person som hon är.
Men prins Daniel avslöjar ju för Carina Bergfeldt att han även är mycket kärleksfull.
Vilket kanske är mer en överraskning,
ja.
I och med att han har en stramare framtoning.
Ja, och också så här, sen bröllopet och det här talet 2010 så har man ju verkligen haft den bilden av kronprinsessan när han avslöjade det här med breven. Så att, ja, jag skulle också säga att det förvånade mig kanske mer. Han säger faktiskt att han ser sig själv som nog lika romantisk. Sen pausar han ju en sekund och säger att ja, men det skulle jag nog säga. Och ler lite så här hemlighetsfull. Han berättar ju inte jättemycket mer än så.
Nej, men Carina ber ju om exempel och han bara, jag skrev 40 brev, haha. Ett skämt där. Det tar ju lite udden av en sån där fråga. Han vill ju inte ge några exempel. För där går ju hans gräns då mellan det personliga och det privata.
Ja, och jag menar Victoria och Daniel har ju varit tillsammans i 20 år och de har dessutom fulltecknade kalendrar och det borde liksom vara svårt att få till det här med romantiken eller de här romantiska sidorna i vardagen kanske. Men prinsen ser ju inte det som ett problem när Carina Bergfeldt faktiskt ställer frågan gällande det.
Nej, han konstaterar väl det som alla föräldrar känner mer eller mindre, att det är klart man måste ha tid för varandra, men det är en bristvara. Och det här han menar på, han vänder sig till Carina och säger så att det vet ju du och alla andra som har en familj att, ja, och ett krävande yrkesliv. Man vill vara hemma mer, man vill ha mer tid för varandra. Men han lägger också till det att han tycker att han och Victoria lyckas bra med detta.
Och efter 2 år som gifta så kom ju första barnet. När prinsessan Estelle föddes 2012 så kände ju prins Daniel att hans känslor var lite, som han sa, citat, all over the place.
Man minns ju det.
Ja, och de tittar ju också på det här klippet under intervjun med prinsen. Och han säger att det förändrar ens liv när man blir förälder. Han sa bland annat att, citat, det är det största och mest fantastiska i alla föräldrars liv. Det är otroligt. Den här lilla personen som är en blandning av Victoria och mig. Någon som man känner villkorslös kärlek till direkt från första stund. När hon når dagens första ljus. Det är helt otroligt. Slutcitat.
Men ja, det känns som att Daniel är väldigt familjeorienterad. Det är ju kronprinsessan också enormt.
Jag tänkte också på det, för att precis när de ska sätta sig ner och göra intervjun på Haga slott så kommer ju faktiskt prins Oscar förbi och säger hej. Och då har han varit på något fotbollsläger. Och då säger ju prins Daniel det, att åh vad bra att du tittade förbi och sa hej, då blir jag lugn av din energi. Eller något sådant, sa han. Så att, ja men verkligen.
Men det kommer ju fram lite andra grejer i den här intervjun också. Carina har ju också då fått ställa någon fråga till kronprinsessan. Och hon beskriver sin man. Jag tycker vi lyssnar på det.
Jag har ju haft en fantastisk tur att överhuvudtaget träffa någon som vill dela det här engagemanget som jag har. Och jag träffar då en person som också vill vara med på den resan och finnas som ett stöd. Men också som med liv och lust och hela sig själv går in så genuint för sin nya roll. Han har ett lätt sätt att ta människor på. Till mig så har han ju inneburit oerhört mycket. Inte bara det att han är min man och pappa till våra barn. Utan också som min närmsta arbetskollega och stöd. Absolut.
Det är ju väldigt... En sak med sina intervjuer är att det är väldigt tillrättalagt. Och det är klart att de som intervjuas, de har liksom hunnit tänka igenom frågor och så vidare. Och så där. Men även om det är tillrättalagt så tycker jag ändå att det är fint att de delar med sig.
Ja, men jag tänkte på just den här delen när kronprinsessan säger det. Just så här att träffa en person som också vill vara med på den här resan.
Mm.
Det är ju inte helt självklart att vilja ge sig in i det kungliga livet. Och allt
Nej.
Vad det innebär.
Nej, och att man kan matcha sin partner. Och det är ju så att kronprinsessan, hon är ju den som ska stå längst fram i strålkastarljuset. Daniel får ju på något sätt stå där bakom. Visst, han kan ju utveckla sin kungliga plattform med entreprenörskap och liksom friskvård och rörelse för unga och sådär. Men det är ju en speciell roll. Och i vårt samhälle där det är kanske inte alla män som kan tycka om den rollen. Men han verkar ju ändå, eller han säger i alla fall, han säger i alla fall att han... Ja, gillar det.
Det är ju någonting som man också kommenterar, just det här med hur han har fått utforma sin roll och allting. Vi kan väl lyssna lite på vad han svarade på den frågan.
De flesta vill ju höra och se Victoria och jag mår bra av det och jag tycker att hon är fantastisk och hon har en sån fin connection med människor och ser människor och får människor att må bra och jag går bakom och njuter och försöker bidra förstås, men att jag har inget... problem att se min roll och min situation i det hela.
Jag tänker spontant att vad annat ska han säga?
Ja, nej, det är svårt.
Såklart. Men jag tror också att det ligger någonting genuint i det där. Av det jag ändå bevakat kungafamiljen i 20 år. Och jag menar, det jag sett genom åren av Daniel är att han har inget stort behov av att själv stå där och hävda sig. Och kanske... Är det det som är liksom det hemliga receptet på det här också, att relationen kan funka på det viset, att han har ingen önskan att stå framför henne eller på något sätt? Nej, det är ju inte som prins Henrik av Danmark till exempel.
Prins Philip av England som liksom faktiskt hade problem i många år, kanske nästan till hela tiden, just här att de hela tiden skulle gå bakom sina fruar.
Som det handlade om, där var det mycket prestige kring titlar också. Mm. Att prins Henrik var ju förgrymmad över att han inte skulle kunna få titeln kung. Och kunde inte se logiken bakom det och de här reglerna bakom det som på något vis. Han pratade ju öppet om det, han pratade med pressen om det också. Och prins Philip som, han var väl också... Ganska öppen kring det, att han var inte riktigt...
Han var inte heller helt nöjd över det faktum att han inte fick titulera som kung, utan hela tiden då fick vara prinsen som skulle gå bakom sin fru och att det var drottning Elisabeth som tog plats i alla rum. Det var ju någonting som han också hade problem med under hela deras äktenskap, inte minst i början då. Så här, det är ju en enorm skillnad och tur är väl det, 2023.
Kan det vara en generationsskillnad?
Det tror jag absolut.
Ja.
Det tror jag.
Lite annorlunda att komma in i en kunglig familj nu som man.
Ja, ja, verkligen.
Men vi fick ju reda på lite annat spännande också.
Ja.
Prins Daniel, han berättade bland annat att han är jätteallergisk mot pollen. Ja. Han gnuggade sig i ögonen och liksom tyckte att han var lite rödögd och så vidare. Han föredrar mjölk i kaffet.
Mm.
Det är spännande. Victoria dricker ju inte kaffe alls. Hon väljer ju te ju.
Just det. Men här har vi en kaffedrickande prins med mjölk i. Prins Daniel berättade även att hans första lägenhet i Stockholm hyrde han tillsammans med en kompis. Jag tror han sa i tredje hand, va? Ja. I Skanstull.
Ja, och grejen är att det är väl ändå lite skönt tycker jag att någon i kungafamiljen har upplevt hur det är med bostadssituationen i Stockholm. Och just det med tredje hand, det är inget ovanligt. Nej, absolut inte.
Jag tror alla som flyttar hit har gjort den eller gör den, det här med att flytta. Jag vet inte hur många gånger man flyttade.
Mm.
Var och varannan månad. Ja, och den har även prins Daniel gjort. Han berättar även, vilket jag tycker är lite kul med tanke på hur ofta vi faktiskt får lyssnarfrågor gällande det här med kungligheter och matvanor. Prins Daniel säger att han aldrig brukar avslöja vilken som är hans favoriträtt, för att då skulle han bli serverad hela tiden.
Ja, mycket logiskt.
Ja.
Mm.
Ja, men det var väldigt kul tycker jag att se prins Daniel i den här typen av intervju, och man har ju då gjort den inför prinsens 50-årsdag som krockar helt och hållet med kungens tronjubileum den 15 september.
Vill ni se den så kan ni gå in på SVT Play, den heter Prins Daniel 50 år.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kronprinsessan Mette-Marit och kronprins Håkon av Norge, de har gjort någonting väldigt speciellt. För första gången i den kungafamiljens historia så har de haft en bakgårdsfest.
Låter trevligt.
Ja, jag har sett bilderna, såg jättetrevligt ut. Man hade dukat upp massor med bord på slottets bakgård. Man hade spänt upp stora segeldukar för att skydda mot regn. Och det här handlade om att Håkon och Mette-Marit, de har fyllt 50 år. Mm. Så de ville bjuda in massa gäster då till en unik fest. Och man hade valt då datumet 25 augusti för att det är då parets bröllopsdag. Och på den här gästlistan så stod det ju, alltså det var ju människor från hela landet som kronprinsparet då träffat under sina resor i Norge som de då har gjort under året. Det var ju också en del av deras firande att de ville resa runt i Norge. Och så var det representanter för det officiella Norge och ja, lite annat. Så det var en skön blandning, väldigt folkligt.
Och det är också någonting som paret har blivit väldigt hyllade för. Just att man hade valt att bjuda in så att säga vanligt folk och att fira med dem. Och ja, men att det blev en så avslappnad tillställning. Och hela kronprinsfamiljen var ju på plats. Barnen Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus. Och de höll ju faktiskt även i underhållningen på den här festen i form av en frågesport. Men det kanske har skrivits och pratats allra mest om efter den här festen, det är ju det faktum att det var en person som saknades. Och det var Mette-Marits son Marius. Han är ju 26 år och Mette-Marit har ju honom från en tidigare relation. Och enligt tv-kanalen NRK så var Marius inte riktigt frisk och att det då ska ha varit anledningen till att han inte var med. Men Jenny?
Det visar sig inte vara sant.
Nej.
Faktum är att Marius gick istället på nattklubb och festade. Och det var en stor kändisfest på klubben Michaels. Och det här har han såklart fått enormt mycket kritik för i norsk press. Men det har även spridit sig. Och det värsta var kanske att, eller värsta, men han fastnade på bild. Och hade då en leksakspistol liksom instucken i byxlinjen. Hade man inte vetat att det var en temafest och att temat var James Bond så hade man kanske reagerat ännu mer. Men norska experter då, de kritiserar Marius, menar att det är faktiskt rätt dålig stil att nobba sin mammas 50-årsfest för att istället då hänga med kändisar på en nattklubb.
Ja, men det är jag beredd att hålla med om. Och framförallt så just det här vad det ger för signaler utåt sett. Att man väljer att nobba den typen av tillställning men sen syns i det här sammanhanget.
Han hade ju kunnat gå på sin mammas fest först och sen sticka in på nattklubben.
Ja, ja. Väldigt, väldigt märkligt och respektlöst beslut tycker jag.
Mm. Men redan innan då den här festen så har ju Mette-Marit firat sin födelsedag på andra vis också. Hon smygstartade lite då den 20 augusti. Det var egentligen då dagen efter hennes födelsedag. Då bjöd hon in till en privat gudstjänst då för familj och vänner. Och det, jag tror att det är lite hennes grej att göra det. Jag tror hon har gjort det vid tidigare tillfällen också. Men även där så utmärkte sig Marius. Han gjorde nämligen en stor stilad entré till kyrkan. Han anlände på en väldigt sportig motorcykel, drog av sig hjälmen, rufsade till håret, promenerade in. Och det som norska tidningar då också hakat upp sig lite grann på, det är att han hade på sig en hoodie. Mm-hmm. Det kanske inte, alltså klädval, fine, han är 26 år gammal, han får väl bära vad han vill. Men vid sådana här tillfällen kanske en skjorta och en kavaj hade varit bättre. Men den här hoodien kostade då också sådär 8000 kronor, så det var inte billigt.
Nej, det var inte den liksom mest neutrala entrén heller då. För det här är ju också som sagt skrivits och pratats väldigt mycket om. Det är nästan så att det har pratats mer om ett Marius son än själva firandet.
Ja.
I båda de här då sammanhangen.
Mm.
Men Marius har ju till och av, får man väl säga, varit lite av en rebell. Så har det ju varit. Jag vet att vi har pratat mycket om det tidigare. Det här när han har sålt saker på någon motsvarighet till Blocket, tror jag att det är. Och liksom angivit då Kungliga slottet som en upphämtningsplats av de här grejerna. Jag vet att det var någon motorcykel, det har varit väskor, det har varit massa olika grejer.
Mm.
Och jag menar, det ur ett säkerhetsperspektiv funkar ju absolut inte.
Nej, det gör det ju inte. Och kanske inte heller att man ska säga profitera på kungahuset på något sätt. Men det är svårt att veta. Ingen av oss känner Marius eller familjen på det viset. Men det är klart att det kanske inte är jättelätt att vara den här sonen i familjen som inte har en kunglig titel men som ändå på något vis måste ingå i det här sammanhanget. Han har inte valt det på något vis. Han kanske ändå vill ha sitt eget liv, sin egen värld utanför detta. Det finns så många förklaringar, men man kan ändå konstatera att han har ju blivit lite av rebellen i familjen i och med att han gång på gång lite grann söker sig till de här situationerna. Det är klart att kommer man på en stor motorcykel till kyrkan i en hoodie, det väcker uppmärksamhet. Det vet ju han också.
Det är både han och familjen väl medvetna om.
Ja.
Och det är klart, om man backar bandet lite där, det är klart att han har blivit erbjuden att liksom göra entré tillsammans med familjen, till exempel i det sammanhanget. Så att där väljer han ju ändå vägar som han vet kommer skapa någon form av skriverier. Så är det ju.
Så är det. Hör ni, älskade lyssnare, det är dags för veckans Harry och Meghan.
Ja, det rapporteras ju nu mycket om att Meghan återvänt till sociala medier med sitt då första personliga konto sedan hon stängde ner sin blogg, Instagram och Twitterkonto när hon träffade prins Harry.
Ja, det skrivs ju mycket just nu om att Meghan har då gjort en plan för hur hon ska då återuppta sin närvaro på sociala medier. Innan hon träffade Harry så hade hon en blogg som hette The Tig. Hon hade ett Instagramkonto under namnet Meghan Markle. Och hon var ju ganska frikostig med att dela med sig av personliga saker från sitt liv. Det var ju mycket fokus på det här med skådespeleriet och filmandet och sådär. Men såklart då när det blev seriöst med prinsen så stängde hon ju ner de här kanalerna.
Och sen så öppnade ju paret istället då tillsammans ett Instagramkonto som fortfarande finns. Det heter Sussex Royal. Men det har ju inte uppdaterats sedan mars 2020 då de valde att lämna kungahuset.
Mm. Meghan har ju en ny PR-agent. Han heter Ari Emanuel. Han beskrivs ofta som en superagent. Han är en av de mest inflytelserika i Hollywood. Och kanske är även han en anledning till att Meghan eventuellt kommer göra comeback då på Instagram. Konto som det skrivs mycket om nu heter kort och gott Meghan. Det följs i detta nu redan av 118 000 följare, så det är många som har fått nys på det. Den här användaren har publicerat 0 inlägg, följer 0 konton tillbaka. Så det känns mer som att någon har mutat in namnet Meghan på Instagram.
Ja, för jag menar, det är som sagt ett nytt konto och ändå lyckas ta det namnet, vilket också spär på att man faktiskt tror att det är Meghan som ligger bakom det, att man på något sätt kanske har fått hjälp ifrån Instagram att skapa den här användaren.
En av följarna till kontot är Mandana Dayani som tidigare då arbetade med Meghan och som även medverkade i parets Netflix-serie. Och det gör ju också att ännu fler tror att det måste vara Meghan som ligger bakom. Varför skulle Dayani annars följa det här kontot, ett helt anonymt Meghan-konto?
Ja, men exakt. Jag tror också att det profilbilden just nu är någon form av blomma. Eller så, här, så det är ju väldigt så här anonymt. Man har ingen aning om det är hon eller inte.
Nej.
Men om Meghan önskar att komma tillbaka liksom till den här världen, Instagram, så skulle hon ju säkerligen kunna göra en väldigt bra karriär som influencer. Skulle även kunna bli en bra plattform för henne då att styra och dela och informera om hennes och Harrys välgörenhetsarbete och kommande projekt.
Ja, i och med att hon och prinsen inte längre är en del av det brittiska kungahuset, det finns ju ingenting som stoppar henne från att till exempel göra samarbeten, reklam och så vidare. Där har vi ju ett tydligt exempel i prinsessa Märtha Louise av Norge. Hon får ju inte längre arbeta för kungahuset. Mycket på grund av att hon, innan hon klev ur därifrån, tjänade pengar på sin kungliga status. Och där blev det ju kalla handen från kungen och kronprinsen. Hur som helst, Meghan är ju också på något sätt fri att göra sådana samarbeten, vara mer av en influencer. Sen kan man väl diskutera hur lämpligt det är, men det finns ju inget juridiskt hinder för henne.
Ingenting som stoppar henne om hon vill.
Mm.
Men som sagt, det är ju ännu inte då bekräftat att kontot tillhör Meghan. Men det som också liksom adderar att man tror det är att hon i en intervju med The Cut i augusti 2022 så sa hon ju faktiskt så här, citat, vill du veta en hemlighet? Jag är tillbaka på Instagram. Slutcitat.
Men då fanns inte det kontot Meghan, eller?
Jo, men det fanns det faktiskt. För att kontot då, som det här handlar om, det har varit inaktivt i ett år och skapades enligt uppgifter strax innan hon lanserade sin numera nedlagda podcast. Så att det har funnits då i kanske 2 år. Ja, 1,5 i alla fall.
Men det är först nu det börjat spridas då.
Ja, precis. Och jag tycker det ska bli väldigt spännande att se ifall att men Meghan gör en comeback på sociala medier eller inte. Och om hon gör det, vad då liksom syftet med det hela är. Vi håller er såklart uppdaterade om det.
Brittiska kungafamiljen har ju en av de största juvelsamlingarna i världen. Det är diadem, det är broscher, det är en kilovis med vackra saker. Men ett smycke som många känner igen, det är ringen som prins Charles friade till Diana med. Den är väldigt speciell. Den har en 18 karats safir som är omringad av diamanter. Och idag är det Kate som bär ringen efter att prins William då friade med den till Kate 2010.
Ja, men nu har ju då framkommit att det faktiskt var prins Harry som önskade ärva ringen efter sin mamma och att det faktiskt var han som gjorde det.
Det är ju Dianas tidigare butler Paul Burrell som avslöjar det. Efter Dianas död 1997 så lät då prins Charles sönerna välja en specifik sak från hennes smyckesamling som de skulle få behålla. Och Paul säger då att det var Harry som var den som ursprungligen bad om hennes förlovningsring. Och att William ska då istället ha valt en kardiaklocka.
Och i dokumentären The Diana Story så berättar Paul att William ska ha sagt då att han önskade ärva den här klockan. Det var en klocka som Diana fått av sin pappa i 21 års present. Och prins Harry ska då ha uttryckt att Dianas ring hade ett väldigt stort emotionellt värde för honom. Han ska ha sagt så här, citat. Jag minns när jag höll mammas hand när jag var liten och den ringen gjorde alltid ont att hålla i för den var så stor.
Oj, det skär lite i hjärtat ändå.
Mm. Och det var ju då prins Harry som fick ärva ringen efter mamma Diana. Men sen kom då dagen då storbror William skulle fria till Kate. Och Paul berättar att Harry då ska ha sagt att han tyckte att det var passande att använda mamma Dianas ring. Och att William då tacksamt tog emot den.
Ja, enligt Paul så såg Harry ett fint symboliskt värde i att ringen då, ja, men en dag skulle vara så nära kopplad till den brittiska tronen och den skulle finnas med där hela tiden. Och Paul Burrell då, Dianas tidigare butler, han beskriver den här gesten då från Harry att den var osjälvisk och vänlig, precis som Diana själv var. Och trots att Harry gav bort den fina ringen så han kunde ju välja en förlovningsring till sin blivande fru Meghan, som också hade kopplingar till Diana. Det är nämligen så att i den här ringen som Harry designade då till Meghan, så två av de här diamanterna kommer från Dianas samling. Jag tror den stora diamanten kommer från Botswana.
Ja. Precis.
Ett land då som betyder mycket för paret. Men Sara, den här ringen har ju fått så stort symbolvärde. Man ser den på bilder överallt. Ville verkligen Harry ge bort den?
Det är ju frågan, och man pratar mycket om att faktiskt prins William stal ringen ifrån Harry. Och det är ju, jag menar, det här är Dianas tidigare butler som berättar om det här. Så att vi har ju aldrig fått höra liksom prins William eller prins Harry kommentera hur det faktiskt gick till när den här ringen helt plötsligt gick vidare till storebrorsan.
Nej, nej, det där är, det är ju ett dilemma. Man får väl hoppas bara att bröderna verkligen var överens om det där, för att det är såklart inte kul om Harry sen går runt och tänker att attans, varför erbjuda jag det här, att det känns som en stöld. Nej, nej, det får man verkligen inte hoppas.
Men apropå ringar, dels så, som sagt, har ju Meghan de här två diamanterna i sin ring som är ifrån Dianas samling.
Mm.
Och ni alla kommer säkert ihåg som lyssnar att efter Harry och Meghans bröllop så gjorde ju de, när de gick ifrån festen, eller när de lämnade festen, så hade ju Meghan bytt klänning.
Ja.
Och hon bar ju då också den här aquamarin ringen. En väldigt stor, lite mer rektangulär formad ring.
Lite så här vattenblå, ja, medelhavsblå ring.
Ganska så maffig. Det är ingen ring man missar.
Är det Dianas också?
Ja, så att Harry har ju faktiskt kvar den ringen då som han har valt att ge till Meghan. Så han har inte varit helt ringlös ifrån sin mamma i alla fall.
Nej. Nej, jag förstår. Bra ändå.
Ja, men det här med smycken, kungliga smycken, är ju intressant att prata om. Och det är ju verkligen någonting som kan, ja, men bidra till väldigt mycket känslor. Och man har ju hört flera andra kungafamiljer där man har blivit väldigt oense gällande just vem som faktiskt ska ärva ett visst smycke eller diadem eller vad det nu är. Så att, ja, spännande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Idag när vi spelar in podden den 30 augusti så har ju faktiskt Harrys dokumentär om Invictus Games stor galapremiär. Man lanserade de två första avsnitten under en premiärfest i Kalifornien. Harry var på plats, han var tydligen på gott humör, han skojade friskt med publiken när han höll sitt tal. Och bland annat så sa han så här, ja, det är väldigt trevligt av er att dyka upp finklädda vid det här tillfället.
Ja, och den här dokumentären handlar ju om prinsens organisation, Invictus Games, som är en tävling för krigsveteraner. Och det här är den andra dokumentären som paret släpper för Netflix. Den första var ju en tv-serie som handlade om parets utträde ur kungahuset. Och den fick ju enorma reaktioner, både positiva och negativa.
Ja, men vi har ju pratat otroligt mycket om den i podden här också.
Man återkommer väldigt ofta till den, ja.
Ja, men många har ju ifrågasatt parets kontrakt med Netflix och kanske extra mycket efter att Spotify avslutat sitt samarbete med Harry och Meghan. Det var ju ganska nyligen. Och Spotifys kontrakt var värt, säger man då, runt 200 miljoner kronor. Det är inte småpotatis. Och det sägs att paret eventuellt då ska betala tillbaka pengar till Spotify för att de helt enkelt inte levererat tillräckligt mycket. En av Spotifys chefer sa ju i en podd att paret var, ja, lata lurendrejare. Så att det var inte så att de skildes åt som såta vänner, precis. Men frågan är, nu har ju Harry och Meghan ändå levererat då två dokumentärer. Man skulle vilja se det där kontraktet. Vad kom de överens om egentligen?
Ja, hur mycket är det tänkt att de ska leverera? Kan vi förvänta oss någonting mer? Man skulle väldigt gärna vilja läsa det.
Ja, för med Netflix så är det ju också prat om att det kontraktet var värt nära 1 miljard kronor. Det är enormt mycket pengar. Mm. Och vad ska man få ut för de pengarna?
Ja, men särskilt om jag tänker i och med att den här första då, dokumentären om paret, den blev ju så himla stor och alltså, den måste ha haft väldigt bra tittarsiffror, tänker jag, med tanke på hur mycket som avslöjades i den. Och frågan är då vad som kommer härnäst?
Invictus Games kanske inte är jättesexigt ämne, men det är ett viktigt ämne. Verkligen. Men jag tror inte att den tv-serien får lika mycket tittning som den här första. Nej. Som handlar om parets liv.
Nu ska vi prata om ett brev som Diana fick från drottning Elizabeth och som faktiskt avslutade äktenskapet med prins Charles. Och det här är ett brev som ska ha gjort Diana rasande.
1995 så medverkade hon i den omtalade intervjun med BBC med programledaren Martin Bashir. Och det är ju en intervju som på senare år blivit rejält omskriven. Det visade sig att Martin hade använt sig av väldigt oetiska metoder. Han just för att få Diana att prata med honom så höll jag på att ljuga om en hel massa saker. Bland annat så ska han ha visat henne förfalskade kontoutdrag. För att på så sätt försöka bevisa för Diana att kolla här, de här personerna i din närmaste krets, de har fått betalt för att läcka information till pressen. Men det var ju bara förfalskade papper.
Och det här är någonting som bidrog till att Diana faktiskt till slut blev paranoid. Och när det här uppdagades senare då så röt ju faktiskt både prins William och prins Harry ifrån. Och BBC fick ju för all framtid liksom plocka ner den här intervjun och de får ju aldrig mer visa den efter att det här uppdagades.
Vilket är lite tragiskt och synd på något vis att det var just med sådana metoder. Jag förstår att de plockar ner den, men det är också ett stycke historia som plockas ner.
Verkligen.
Men om vi kollar på den här intervjun, det är ju i den som Diana bland annat säger då att de alltid varit tre i äktenskapet. Hon syftar ju då på Charles ungdomskärlek. Idag är han ju gift med henne, drottning Camilla. Men den här intervjun sågs ju av 22 miljoner tv-tittare. Den orsakade en kris i det brittiska kungahuset. Allmänheten ställde sig definitivt på Dianas sida efter det här. Och så ifrågasatte kungafamiljen och liksom kungahuset som institution. Är det rimligt att typ låsa in en kvinna i en roll där hon mår fruktansvärt dåligt?
Några veckor efter det så ska då Diana ha mottagit ett handskrivet brev från drottning Elizabeth. Paret hade ju separerat 4 år tidigare, 1992, men var ju på pappret fortfarande gifta. Men efter Dianas medverkan i BBC så fick drottning Elizabeth nog.
Mm, det här brevet det var ju märkt med House of Windsors vapensköld. I det så ska det ha stått, och det här är ju drottningens ord och citat. Jag har rådfrågat ärkebiskopen av Canterbury, premiärministern och självklart prins Charles. Vi har beslutat att den bästa vägen för dig är skilsmässa, slutcitat. Det är ganska tufft.
Det är tufft, det är hårda ord. Och det här brevet och drottningens just den här iskyla sägs ha fått Diana rasande. Då hon då kände sig tvingad att acceptera en skilsmässa. Trots att hon då inte önskade den.
Mm. Och några dagar senare så tillkännagav då Buckingham Palace den här skilsmässan i ett officiellt uttalande. Och skilsmässan var helt genomförd 28 augusti 1996. Och det satte ju punkt för parets hela äktenskap. Diana var inte längre en del av den kungliga familjen.
Nej, och som en del av uppgörelsen så kom ju Charles och Diana överens om att dela vårdnaden om sina söner. Diana fick ju även en engångssumma samt en bestämd summa som skulle betalas ut då årsvis. Och hon tilläts även få behålla sitt boende på Kensington Palace.
Men en sak som hon blev av med, det var ju den här titeln kunglig höghet. Men efter skilsmässan då var hon ju då känd som Diana, prinsessa av Wales. Så det fick hon ju ändå behålla. Men Dianas butler, Paul Burrell, han återkommer här igen. Mm. Han har ju då berättat om ett hjärtskärande samtal mellan Diana och prins William. Han var ju bara 14 år då. Och William då ska ha sagt till sin mamma: oroa dig inte mamma, jag ska ge tillbaka den till dig en dag när jag är kung. Alltså jag vet inte, Sara, det här är ändå... Pojkarna var så unga när allt det här hände. Skilsmässan, Dianas död. Det känns så otroligt tragiskt. Och bara det att William, 14 år gammal, liksom pratar om sin framtida roll och att liksom kunna lyfta sin älskade mamma.
Att han lovar sin mamma att liksom, du ska få tillbaka titeln om mig en dag. Jag lovar det.
Och det löftet kunde han ju inte hålla.
Nej, för nästan på pricken 1 år senare. Efter skilsmässan så avled Diana i den här bilolyckan i Paris den 31 augusti 1997.
Jag tycker det brevet från drottningen säger så mycket om kungahuset som institution i Storbritannien. Att det är just det här att inte visa känslor. Absolut inte att drottningen skulle lyfta luren och ha ett långt samtal med Diana eller ens träffa henne öga mot öga, utan skriver ett kallt brev. Det är ganska talande för hur man hanterade relationer, skandaler, kontroverser inom den här familjen.
Mm, verkligen. Och vi har ju tidigare spelat in flera avsnitt om Diana som du hittar i vårt poddarkiv. Det finns ett avsnitt från 2020 som heter Prinsessan Dianas död. Och vi har även spelat in ett avsnitt från 2021 som heter Nya avslöjanden om prinsessan Diana.
En annan kvinna i ett kungahus som också mår eller har mått mycket dåligt, det är ju förstinnan Charlène av Monaco. Hon är 45 år gammal idag. Nu ryktas det att hon har lämnat Monaco. Hon har lämnat sin familj. Och det är främst tyska och franska medier som då menar att hon har numera flyttat till Schweiz. Och hon träffar endast sin man vid officiella tillställningar. Och att det här på något sätt ska vara definitivt. Det har tidigare gått rykten om att hon då bor hitan och ditan och utanför palatset och sådär. Men att det här ska vara definitivt.
Och rykten kring det här paret, det är ju faktiskt inget nytt. För ända sedan deras bröllop 2011 så har de ju liksom konstant nästan omringas av olika typer av skilsmässorykten och att de inte ska vara lyckliga tillsammans. Och, ja, men det finns ju många som hävdar att hon redan precis innan bröllopet faktiskt flydde därifrån och inte ville gifta sig med honom. Så det har ju varit många olika turer om paret.
Mm. Ja, men jag kommer ihåg att jag blev uppringd av en fransk journalist. Och det måste ju vara, den gifte sig 2011, ja. Mm. Som bara sa till mig så här, ja, men bara så du vet, det kan vara bra information för dig också, att idag så har fransk polis tagit Charlene vid flygplatsen. Hon har försökt att lämna inför bröllopet.
Innan bröllopet?
Nej, men ja, men det var 2 dagar innan, jag kommer inte ihåg, men det var innan. Och att de hade beslagtagit hennes pass. Men det här kämpade ju hovet i Monaco våldsamt emot. Tidningens uppgifter då om att Charlene hade fått reda på att hennes maka hade ytterligare ett barn utanför äktenskapet och att det ska varit då orsaken till att hon inte vill gifta sig med honom längre. Men det man också kan se, det är då att efter vigseln så gråter Charlene när hon lämnar kyrkan.
Ja, och det här är någonting som hon själv då förnekat. För många hävdar ju då att det här handlar om att hon var olycklig. Att hon helt enkelt inte var glad över att hon precis hade sagt ja. Men hon har ju då sagt att, eller förklarat de här tårarna som att hon blev väldigt så här överväldigad. Och att det var alltså mycket blandade känslor också kanske på grund av alla de här ryktena.
Mm. Nej, men hon säger ju då i en av de här intervjuerna att uppenbarligen byggde spänningen upp, jag brast ut i gråt och så grät jag lite till för jag tänkte, åh nej, nu har hela världen sett mig gråta.
Ja, men vi pratade ju faktiskt om de här ryktena redan förra året och det var ju en hel del skriverier. Och är det 2 år sedan nu som Charlene blev fast i Sydafrika också och inte träffade sin familj på väldigt länge?
Ja, men hon har ju kämpat med sin hälsa otroligt mycket. Ja, 2021 så fick hon ju då den här bihåleinflammationen. Hon hade rest till Sydafrika för att jobba med sin välgörenhetsorganisation. Det var någonting med noshörningar och att rädda dem. Hon blev sjuk där nere och blev så pass dålig och fick så mycket infektioner så att hon genomgick ett par operationer där nere. Det blev sammanlagt nästan 10 månader då som hon var utan sin man och sina barn. Och det här var ju under pandemin också. Och det man har förklarat det med är ju att när man då har haft en sån här bihåleinflammation eller har en pågående och gjort de här operationerna, då ska man inte flyga därför att det trycket i kabinen kan göra att man blir otroligt dålig.
Men redan där så startade det ändå, även om man då förstod och hovet bekräftade just det att hon var sjuk, och hon var ju också det. Mm. Men just det här faktumet att hon var utan sin man och sina barn i hela 10 månader. Någonstans där var det liksom ett ytterligare så här startskott för att det är någonting som inte står rätt till.
Mm.
Och sen dess har det faktiskt pågått ganska mycket.
Ja, för när hon väl kom hem, det var i december 2021, och landade hon ju i Monaco igen. Jag kommer ihåg de här glada bilderna man såg med henne tillsammans i familjen. Det är klart man lade märke till att hon var väldigt mager. Hon såg inte frisk ut. Och det var bara ett par dagar senare så kom ju det här beskedet då från hovet i Monaco att Charlene hade lagts in då på en privatklinik i Schweiz. Och det var en privatklinik då, alltså de var specialiserade på mental ohälsa och beroendeproblematik. Och enligt hovet lades hon in då för utmattning både mentalt och fysiskt.
Men i och med den här ryktesspridningen då gällande parets relation, så först Albert klargjorde ju liksom i franska medier att förstinnans frånvaro inte handlade om att äktenskapet var i gungning.
Nej, han var väldigt bestämd.
Ja, väldigt bestämd och tydlig.
Nej, men han menar bland annat på att det är inte problem mellan man och hustru, det är problem av en annan natur då. Sen är det ju alltid svårt. Alltså jag tycker att först Albert, han är ju ofta ganska öppen. Han har ju en relation med medier i Monaco och Frankrike som är mer, det är ofta så här samtal. Alltså de kan bolla saker. Han kan vara ganska personlig och öppen. Sen är det ju svårt att stänga den dörren, speciellt då när det handlar om så här hälsofrågor. För att har han en gång nämnt sin frus hälsa så ställs det frågor kring det. Och sen är det också så att Charlins svägerska, Chantelle Wittstock, hon blev också intervjuad. Hon är väl inte lika medievan, men hon var ganska öppenhjärtig då och berättade, tror jag, för Daily Mail att förstinnan då i framtiden troligtvis kommer att bo utanför Grimaldi-palatset. Hon pratade om en lägenhet med två sovrum då, några kvarter ifrån palatset. Och Chantelle Wittstock menade då att, ja, beroende på var Charlene känner sig mest bekväm, så kommer hon att välja att sova över eller bo där då. Mm. Så det är ju också folk i hennes innersta krets som också på något vis bekräftar att det är inte ett vanligt äktenskap. De verkar inte dela sovrum.
Och de verkar heller inte bo särskilt ofta tillsammans.
Nej.
Och nu då så påstås alltså att det är Schweiz som blivit hennes hemmabas numera.
Mm. Det är ju också lite krångligt. Jag tänker liksom med barnen där. Mm. Barnen ska ju fostras till, i alla fall Jacques då, äldsta barnet där, att ta över statschefsjobbet en dag. Barnen är ju på palatset, de bor ju i palatset. Mm. Och ska Charlene då pendla varannan vecka? Och, ja, det blir extra krångligt, tänker jag, för en krångligt. Kunglig familj att lösa de här problemen.
Verkligen.
Vi har fått en lyssnarfråga ifrån en norsk lyssnare som heter Lill. Och hon skriver så här. Jag undrar om det finns förväntningar på en kunglighet att leva resten av livet ensam om dess partner har dött tidigt. Jag tänker speciellt då på kungligheter som kronprins eller kronprinsessa, kung eller drottning. Gud förbjuder, men om prins Daniel skulle dö tidigare på grund av sjukdom eller någonting annat, förväntas det att kronprinsessan Victoria ska leva resten av livet själv? Har det skett något liknande i historien bland de kungliga?
Nej, men såklart inte. Självklart förväntas ju inte kungligheten leva ensam resten av livet. Och som svar på frågan om det hänt tidigare i historien, så Gustav den sjätte var ju först tillsammans med Margareta av Storbritannien, som var kronprinsessa i Sverige. Och efter hennes död så gifte han ju sedan om sig med drottning Louise, eller hon kom att bli drottning Louise. Så att det har hänt tidigare, att man helt enkelt träffar någon ny efter en sådan tragisk incident.
Om ni vill att vi ska svara på just din lyssnarfråga, mejla till kungligt@aftonbladet.se.
Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt.
Ha det gott, hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.